I slutet av september år 2022 kommer de första rapporterna in. Trycket i gasledningen Nord Stream som går mellan Ryssland och Tyskland har sjunkit kraftigt, och en kort stund senare började dramatiska övervakningsbilder från Östersjön droppa in. Då bekräftades misstankarna. Gasledningen har en stor läcka. Strålkastarna riktades direkt mot Ryssland, men nu finns det skäl att rikta om dem efter en tysk utredning, en misstänkt ukrainsk dykare och en otvättad hyrd segelbåt. Men vad visar de senaste uppgifterna egentligen, och hur sannolikt är det att Ukraina skulle stå bakom ett sabotage som drabbar Tyskland, ett av länderna som har hjälpt Ukraina mest under det ryska anfallskriget? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten hjälper vi dig förstå varför det bubblar kring sabotaget av Nord Stream-läckorna igen. Jag minns själv de här bilderna som började komma ganska snart efter att nyheten om att Nord Stream-gasläckan hade blivit till. Jag tror det var danska gränsbevakningsbilder som fotograferades från luften, och det var en sån här bubbla, ett enormt område som bubbla mitt ute på havet. Det såg ut som en stor kastrull egentligen. Dan Helenius, du är mångårig utrikesredaktör på Svenska Yle. Vad minns du själv? Vilka var dina reaktioner i september 2022?
Det var ju under inledningsfasen av det ryska anfallskriget mot Ukraina. Och det var en tid när det kändes som att det fanns en reell risk för en upptrappning, och läget var mycket spänt. Och det kändes som ett slags obehagligt budskap om att vi är inte isolerade från det här kriget, utan det här kan komma hit, och att vår infrastruktur är sårbar och kan slås ut om någon som vill göra det.
Om vi, innan vi går desto djupare in på det här ämnet, måste jag ändå passa på att fråga, Nord Stream, om vi börjar där, vad är Nord Stream?
Nord Stream är ju egentligen då två gasledningar, Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Och Nord Stream 1 byggdes och togs i bruk i 2011. Den består av två rör, två ledningar. Den första togs 2011, den andra 2012. Den för gas från Ryssland direkt till Tyskland. Och det här var ju en del av den dåtida politiken när man inom EU ganska, eller västra EU ska vi säga, ansåg att det bästa sättet att handskas med Ryssland är att ha så nära ekonomiskt samarbete som möjligt. Binda Ryssland ekonomiskt till oss, och då ska också relationerna bli bättre och allt ska börja fungera. Det här var före annekteringen av Krim och Donbasskriget. Och Nord Stream 2 började man då bygga senare, och det var ytterligare två ledningar. Det här mötte den på större motstånd, att både de baltiska länderna och Polen var mycket högljutt emot det, också USA. För att inte tala om Ukraina, att man såg det som ett sätt för Ryssland att kunna kringgå de här besvärliga områdena och direkt göra Tyskland beroende av rysk energi som kommer längs den här ledningen. Mm. Nord Stream 2 har aldrig tagits i bruk.
Men varför var man så blåögd i Tyskland? Vad var det, liksom, varför såg man på det på så olika sätt?
Ja, det är en bra fråga varför man var så blåögd.
Är det något vi ska
Jag tror att man helt enkelt på något sätt inte ville se åt vilket håll Ryssland var på väg. Jag tror att det är en större fråga, men att man trodde starkt på det här. Att om samarbete är värdefullt för Ryssland, så kommer inte Ryssland göra någonting för att riskera det. Mm. Nu verkar man ju i Ryssland ha räknat precis tvärtom. Att om de är så beroende av vår energi, så kommer de inte att reagera när vi invaderar Ukraina.
Och där hade man ju då bevisligen fel.
Både EU och Ryssland hade fel i det här fallet. Mm. Att man trodde att den andra var mjukare än vad den var.
Frågetecknen kring sabotage av Nord Stream-gasledningarna har varit många, och främst av allt har fingerpekats mot Ryssland och hur de har varit inblandade. Men den senaste veckan hade börjat bubbla igen om och kring den stora gasläckan i Östersjön.
Sprängningen av gasledningen Nord Stream i Östersjön hösten 2022 utfördes av en ukrainsk grupp.
Och en domstol i Tyskland har efterlyst en ukrainsk dykare som misstänks för sabotage mot gasledningarna Nord Stream 1 1 och 2 hösten 2022.
Planen förverkligades av 6 personer som tog sig ut på havet i en liten hyresbåt.
För enligt tidningen The Wall Street Journal är det inte alls Ryssland som ligger bakom det här utan en ukrainsk grupp. Det säger tidningen att en tysk utredning visar. Och hela storyn, den låter minst sagt som en Hollywoodfilm. I maj 2022 samlades några ukrainska militärer för att fira Ukrainas framgångar mot den ryska invasionen. Under en blöt utekväll föreslog någon att sabotera Nord Stream-gasledningarna som en hämnd mot Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska först ha gett grönt ljus åt de här planerna men senare ångra sig och bett gruppen att avbryta. Men då var det redan för sent. Den 7 september 2022 styr en hyrd segelbåt iväg från Tyskland. Besättningen bestod bland annat av civila dykare och en kvinna som hade värvats för att ge sken av att en grupp vänner var ute på fritidskryssning. Alla som någon gång har seglat vet att det främst är vädret som styr vart man åker och så gick det också för de ukrainska dykarna. På grund av dåligt väder tvingades de åka in i en hamn i Sverige men fortsatte sen sin färd med målet gasledningarna i Östersjön. Det här hamnbesöket kommer att spela en avgörande roll i utredningen 2 år senare. Den 26 september smäller det så hårt att seismologiska mätare i Sverige registrerade som ett mindre jordskalv. Det ukrainska teamet har ändå varit ovarsamma och låtit bli att tvätta den hyrda fritidsbåten och senare kan man hitta både fingeravtryck, DNA och rester av sprängämnen på båten. Dessutom har dykarnas telefoner kopplat upp sig till en svensk telefonmast under hamnbesöket i Sverige, vilket gjorde att man senare har kunnat spåra hela deras resa. Som skyldiga utpekas bland annat en ukrainsk överbefälhavare som ska ha fortsatt planera dådet trots att president Zelensky bad honom att avbryta. Och tysk polis har efterlyst en ukrainsk dykare som senast har varit skriven i Polen men som nu verkar vara spårlöst försvunnen. Så här säger alltså tidningen Wall Street Journal. Dan, du har följt det här kriget sedan det började. Du har också besökt Ukraina flera gånger under krigets gång. Nu presenteras vi med någonting som känns som ett manus för en Hollywoodfilm av något slag. Hur tycker du att de här uppgifterna verkar?
För det första så är det ju oftast så att om det verkar som en film så är det ofta inte riktigt så, eller inte alls så. För att verkligheten är aldrig lika bra som på film. Det har ju egentligen ända sedan början funnits 2 teorier. Det ena var att det var en rysk operation och det andra att det var en ukrainsk.
Mm.
Och man har väl lite mer att luta åt den ryska. Det finns en hel del indicier som pekar på det. Bland annat har ryska fartyg rört sig där fartyg som är utrustade för undervattenskrigföring har funnits i området. Kort före de explosionerna. Bland annat har då de nordiska rundradiobolagen i ett samarbete som också Yle var med om har kartlagt de här fartygen. Och då sa många experter att det här är den mest trovärdiga lösningen, att allt annat verkar vara ganska osannolikt. Men nu verkar ju då det finnas en alternativ lösning som då bland annat Wall Street Journal har rapporterat om. Så att man är tillbaka på sig till ruta ett på något sätt. Vi vet inte ännu heller ingen har, det som Wall Street Journal lägger fram är ju också anonyma källor att det kan stämma, det kan vara att det är någon påverkningsoperation, det kan vara något helt annat.
Mm. Men är det så att vi tycker att det är lite obekvämt på något sätt tanken att Ukraina skulle vara den som har gjort det här illdådet istället för att det skulle vara Ryssland som vi pekar på?
Säkert skulle det vara obekvämt för många länder i EU speciellt.
Mm.
Och då framförallt för Tyskland, för det, de äger en del av det här sprängda röret. Att det är för dem förstås. Att ett land, att om vi stöder, EUs stöd för Ukraina är stort och Tyskland är en av de största bidragsgivarna. Så nu blir det här ju då genant om det visar sig att det var så här. Men som sagt så vet vi ju inte ännu om det är så eller inte.
Mm. Det handlar om en gasledning som går mellan Tyskland och Ryssland. Tyskland är ett av de länderna som har stött Ukraina allra mest under krigets gång. Vad skulle få Ukraina att gå och sabotera en gasledning som direkt påverkar Tyskland?
Tyska stödet under Tyskland tog ju god tid på sig innan man började stödja Ukraina på allvar. Men det är ju en svår fråga i det att Ryssland hade stoppat alla gasleveranser genom Nord Stream i augusti 2022. Så det fanns gas i ledningen, men det kom ingen gas igenom. Den kom inte till Tyskland. Så att om det var ukrainarna så stoppar man ingenting, utan den var ändå stoppad av ryssarna. Däremot kan det ju vara ett sätt att försäkra sig om att tyskarna inte backar och börjar köpa på nytt. Men det här är ju bara spekulationer.
Då vi tänker tillbaka till september 2022 då det här hände. De två teorierna, ändra Ukraina eller Ryssland, har gjort det. De liksom bubblar upp till ytan tillsammans med en massa naturgas. Varför ser du att det skulle vara Ryssland som står bakom det här?
För det första så ser man ju de här rörelserna med ryska fartyg. De är ju inte ännu förklarade att vad gjorde de där om de inte var där för att placera ut minor på de här ledningarna. De kan ju ha haft något annat för sig, det vet vi inte. Sen tycker jag att det var slående hur måttlig den ryska reaktionen på det här var. Med tanke på hur rysk propaganda gärna blåser upp om man tar ner en staty i det där Lettland, så är det liksom bevis på att hela EU styrs av nazister enligt den ryska propagandan. Så att om ryssarna har en gasledning som någon spränger och de tar det lite så där liksom med en axelryckning, så känns det ju som om de kanske skulle veta någonting.
Vad betyder den här nya nyheten då om att det skulle vara Ukraina som har utfört det här? Vad betyder den nyheten för på något sätt narrativet för kriget i Ukraina?
Det får vi ju se. För det första, just det att om Tyskland faktiskt offentliggör en utredning som skulle ha kött på benen, så blir situationen kanske lite en annan. Men jag tycker att det har ju varit kanske förvånande också hur lite sprängkraft den här nyheten har haft. Att tyskarna har efterlyst en ukrainsk dykare och att de har valt att döma sig det här som förklaringen. Men att det har inte på något sätt dominerat nyhetsflödet. Och när man tänker på hur stor den här grejen var för 2 år sedan, så visar det ju hur mycket som har hänt. Att vi på något sätt verkar inte vara så hemskt intresserade. Och inom internationell politik så har Polens premiärminister Donald Tusk har uttalat sig och sagt att de som byggde Nord Stream ska be om ursäkt och vara tysta. Och jag vet inte om någon har bett om ursäkt, men tysta har man varit.
Varför det?
Antagligen just därför att det är en så svår grej. Att om Olaf Scholz skulle gå ut och säga att det var Ukraina, så skulle han måste göra någonting åt det. Så länge han är tyst så kanske man kan låtsas som att ingenting har hänt.
Vilka skulle du säga att det är följderna av, om vi tittar på rena sabotagenyheten från 2022? Vilka följder har den haft som vi ser fortfarande idag?
Jag tycker den har ju påverkat oss. Det var den första djuphavssabotage eller hybridkrigföringssabotage av sitt slag. Och nu hade den ju en stor inverkan på oss också. Och på alla länder i närheten. Att Norge skärpte bevakningen av sina ledningar. Och hos oss är det ju liksom när Baltic Connector går sönder. Så är vår första reaktion att den har blivit saboterad. Och det har varit liksom förklaringen att det är ett kinesiskt fartyg som har såsat med sitt ankare, verkar, tror jag, mycket mindre trovärdig idag än den skulle ha gjort för 5 år sedan.
Så det att vi reagerar så starkt på att, som Kina nu säger, att ett kinesiskt fartyg i misstag rev upp Baltic Connector, det grundar sig egentligen i att vi känner att vi måste trippa på tårna efter Nord Stream?
Ja, jag tror det. Och att den här tanken om att det sabotage kommer genast nu, det är en automatisk reaktion. Att man sen börjar fundera att kan det kinesiska fartyget ha låtsas göra det av misstag åt ryssarna. Liksom man börjar bygga den här sortens bilder som kanske ska vara ganska främmande förut.
Tack så mycket för det här, Dan Helenius.
Tack.
Och förutom kriget, vilka andra effekter hade läckan i Östersjön? En fråga som ställdes i ett tidigt skede var hur kommer det gå med fisken, framförallt torsken, som lever och lekar vid den svenska kusten. Enligt en rapport som statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige har gjort så tyder inget på att torsken i Östersjön skulle ha tagit desto mera stryk, förutom de fiskar som dog direkt i explosionen. Den här rapporten publicerades i början av år 2023 och baserar sig på prover som anstalten tagit ett par veckor efter att gasläckan hade stoppats. Så trots att Wall Street Journal nu har kommit med nya uppgifter så är det ännu oklart vad som händer. Anonyma källor har berättat om saker som inte går att verifiera och mycket är fortfarande höljt i dunkel trots att historien helt klart kunde fungera som manus för en kriminalserie. Det enda som vi verkligen kan veta i nuläget, ja, det är att torsken mår bra. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Tekniker Vanne Heikkilä och Lukas Dahlström producerade. Har du någon fråga, något ämne eller ett fenomen som du tycker vi borde ta upp här i podden, då kan du till exempel höra av dig till mig direkt per mail på alexander.bejar@yle.fi. Nyhetspodden hjälper dig förstå vad som händer och varför varje vardag på arenan.